I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vad är det här för start?
Ja, men det är vår väg till Indien. Vår väg till Indien.
Dit vill vi allihopa. Vill vi till Indien?
Ja, nu kör vi. Drömmar i Bombay, Jens Fjällström!
Hej, vad kul att se er. Det känns som att komma hem när jag får vara tillsammans med er en stund.
Men alltså Bombay, det har man ju en del bilder över. Otroligt mycket folk och vansinnigt rörig trafik, hur är det?
Ja, alltså det är kaos när det är trafiken. Å andra sidan så är det bara trafiken jag får se och kan se. Förutom då allt innehåll som finns i ett hotell. Där vi är i en härlig liten bubbla. Och så sedan så är det liksom transport till träningsarena, transport till matcharena. Det, så att det är trafik som jag klarar av att se. Och det som finns att titta ut genom bussfönstret. Det är så mycket Bombay jag har fått ta del av.
Jens, för de som eventuellt inte har koll på det. Vad gör du i Bombay? Jag har hört om det, men jag vill ändå att du förklarar det en gång till.
Ja, men jag har ju till att börja med på lite kläder som avslöjar mig. Och så har jag en sån här akkreditering som avslöjar mig också. Där det står att jag tillhör det australiensiska damlandslaget.
The Matildas.
The Matildas, otroligt populära i sitt hemland. Man pratar faktiskt om klart populärare än herrlandslaget, till exempel The Socceroos. Och i kamp med rugbylaget om att vara nummer ett i Australien. Så det är ett kolossalt populärt och duktigt fotbollslandslag. Och vi är här för att vinna asiatiska mästerskapen, har vi tänkt oss.
Då får vi se om vi för första gången i sporthusets historia kan genomföra ett intro tillsammans med Bombay.
Ja, jag tycker det är dags för introt. 333 matcher tog det för förre Brynäs-spelaren Kalle Järnkrok att göra sitt första hattrick i NHL i hockeyn. Matchen var Nashville Predators, hans lag, som besegrade Los Angeles Kings. Tre mål i den 333 matchen alltså för Järnkrok.
333 poäng har IFK Malmö tagit i den allsvenska fotbollen genom åren. Men det är nu ett halvt sekel sedan klubben senast spelade i allsvenskan. De Gule, som de heter, spelar numera i Division 1 Södra. Men deras matchtröjor har faktiskt deltagit i ett VM. I Sverige-VM 1958 hade nämligen Argentina inget reservställ när de skulle möta Västtyskland. Så då fick man istället låna just det, IFK Malmös ställ.
Ja, det är en otrolig historia egentligen. Och mer fotboll, 333 Premier League-matcher vaktade Peter Cech målet för Chelsea. Mannen som gav målvaktshjälmen ett ansikte får man väl säga.
Ja, eller till och med kanske ett huvud.
Ja, precis. Nej, ja, ska man inte skratta, för det var ju faktiskt att han åkte på en jobbig skallfraktur 2006.
333. När vi pratar SVT-text, vad finns det där? Jo, det är resultat och matcher från herrarnas Champions League-fotboll där åttondelsfinalerna snart kommer igång.
Jag tycker vi skiftar till motorsport, för det var nämligen med tiden 3 timmar och 33 sekunder, just sekunder, som fransmannen Sebastian Loeb vann Monte Carlo-rallet i helgen som gick. Loeb som är tidernas vinstrikaste rallyförare.
Och med 333 starter är spanjoren Fernando Alonso tidernas näst meste Formel 1-förare efter finländaren Kimi Räikkönen som ju precis avslutade sin karriär. Och om allt går som planerat för Alonso, han ska ju fortsätta, så blir han rekordman nästa säsong.
Visst är det motorracing på gång i dagens kärleksdokument ju.
Mm, så är det. Vi har en gäst på ingång också apropå det.
Ja, trevligt. 333 kilo är det gällande världsrekordet i tyngdlyftning, det vill säga i ryck och i stöt sammanlagt. Och då pratar vi damernas tyngsta viktklass. Kinesiskan Lulu Zhou satte det nämligen i London OS 2012. Tyngdlyftning, som varit med sedan olympiska spelens början, kommer för övrigt att strykas från programmet, har deklarerats ifrån den internationella olympiska kommittén. Och lyssna här, bristande ledarskap och korruptionsmisstankar, det diskar tyngdlyftningen. Borde du inte diska fler?
Segertiden i längdskidåkning, den glömmer man ju lätt bort. Det är inte så många tider man kommer ihåg där från Bilan Westin och Kallas lopp direkt. Men när Veikko Hakulinen vann 5 milen i Oslo, det här är 1952, så hade han faktiskt segertiden 3 timmar, 33 minuter och 33 sekunder.
Det glömmer vi aldrig.
Den tiden är inpräntad i historien och Hakulinen står staty i sin hemstad Valkeakoski.
333 som 3:33 och 70 är det svenska rekordet på 1500 meter. Rekordinnehavaren Kalle Berglund är ju Jens och Lasse, en sporthusets bekanting. Hur många gånger har han varit med i sporthuset?
Kalle Berglund?
Ja.
Det svaret borde ju vara 3,33 eller något sånt där.
Ja, just det.
Tre. Nej, en gång svarar jag. En.
Rätt svar är, ni är lika nära båda två. 2 gånger.
Aha.
I avsnitt 194 och 324.
Och här är nu 333.
Avsnitt 333.
Med oss tre.
Lasse Granqvist.
Jens Fjällström.
Och Tommy Åström.
Det är en semifinal i potten, Walter Krins mot Torbjörn Bergerud. 15 sekunder kvar, Sverige behöver seger. Krins skjuter i mål! Det är 10 sekunder
kvar. Sverige kommer minst oavgjort, men det räcker ju inte.
Övergjordet, Rankin, Sagosen.
Han missar!
Han missar!
Och Norge ut och Norge borta. Sverige har vunnit.
Sverige är i semifinal.
Krins är otrolig, Johansson är otrolig. Och Gottfridsson, han är mitt hjälp. Sverige vänder och gör en bragd, Robban.
Sverige ser i final i handbolls-EM.
Bragden i Bratislava för Sverige i handbollen mot Norge i sändningen i Viaplay här. Sverige är klart för semifinal i handbolls-EM efter att ha vänt den här matchen. 5-0 underläge i paus till seger i slutminuten och ett hårt plågat svenskt landslag utav covid-karantän på ett gäng nyckelspelare lyckas ändå.
Ja, men vi får en förnyad fest med moderna Arne och Ankan, för det är väl det Robert Persson och Claes Helgen är. Det är underbart att höra. Det här är ju en bragd, det är utan tvekan så. Att Sverige vänder på det här sättet, de är dessutom inte vidare med ett kryss, utan måste vinna matchen, medan norrmännen är vidare med just det här oerhörda resultatet. Det är klart att det är en bragd, och det är så vansinnigt underhållande när det händer så mycket på så kort tid. Och Norge har ju greppet hela vägen fram egentligen. Det är ju först det sista som sker är att Sverige, med den här straffen från Krins då, killen som egentligen inte skulle vara med när han hoppar in och en ung kill. Hans tårar efteråt också. Det är mycket som är gripande med det här, men framförallt är det ju svensk eufori, och det är ju alltid härligt.
Valter Krins som alltså flögs in med anledning av den här covidbortfallet som har varit. Målvakten Pallika borta, karantän, Felix Klar mitt nian och Niklas Ekberg och Daniel Pettersson. Får ju se om några kommer tillbaka här till fredags semifinalen, men Sverige har ju nu faktiskt möjlighet att ta första guldet i handboll på 20 år i något stort mästerskap. De har varit i finaler EM, VM, OS, men inte vunnit sedan Globen 2002.
Gick precis vidare från första gruppspelet. Gick ju precis vidare i den här mellanrundan som folk gärna kritiserar. Nu är man ju euforisk över upplägget eftersom det var så vansinnigt spännande och dramatiskt.
Mellanrunda.
Exakt. Men du förstår, det trycket som är i laget och det lyftet som är i laget och den kraften som finns i ett lag som har varit så utdömt och så covid-drabbad och så många bort allt vad det är. Och prestera på den här nivån, det är klart som tusan att Sverige är en mardrömsmotståndare för vem de än möter. Men, herregud, vilken käftsmäll för Norge.
Övergjorde, Rankin, Sagosan, Sverige går till semifinale. De har varit bak oss i hela kampen. De var uppe på uavgjort. Kun helt, helt, helt på slutet.
Vi byter till bedrövelsen i Bratislava. Vilket ras för Norge.
Ja, det måste vara en av de största enskilda käftsmällarna, åtminstone för norsk handboll, genom tiderna.
Ja,
det måste det vara.
Och vilken triumf för Sveriges... Han blir ju mer och mer en hjälte, förbundskapten Glenn Solberg. Vi lärde känna honom rejält i samband med VM för ett år sedan, då ju Sverige förlorade den finalen mot Danmark.
Mer på gång, känner jag, när det gäller Sverige och den du här turneringen. Ja. Mer på gång.
Ja, underbart. Häftigt. Och Frankrike, Danmark eller Island i semi, det avgörs efter att vi har spelat in det här avsnittet. Nu ska vi se, vi hade ju kontakt här med... Nu plingar det till här också. Och det, så nu är nog Jens tillbaka, för vi hade kontakt med Jens i inledningen på en då imponerande lina från Indien, men nu har du varit borta ett tag. Det kan bli ett spännande avsnitt det här, hur det utvecklar sig. Vi har ju pratat handboll här i inledningen, ja, så vi får ordning på
släpp in mig.
Indiska linan. Asiatiska mästerskapen för damer, Jens Fjällström assisterande till förbundskapten Tony Gustafsson i Australien.
Ja, jag tror att handbollen har någonting på. Ni går ju definitivt för guld, det har vi förstått Jens, det har vi hört tidigare också. Hur har de inledande matcherna gått för er?
Två matcher spelade och två vinster och en massa mål och gott självförtroende. Och så sedan så kommer tredje gruppspelsmatchen upp här mot Thailand, och så sedan så väntar kvartsfinal och förhoppningsvis också semifinal och final innan vi är klar runt 6 februari, tror jag det.
Och vi lärde oss att Japan är en tuff motståndare i det där, va? Var det inte så du sa förra gången vi snackade om detta?
Ja, det är den svåraste. Jag tror Sydkorea är ganska duktiga. Kina kan nog vara lite krångliga också. Så det beror på vilka vi får där längs vägen och så. Men vi är, det är ganska kul just att vara med. Vi är som på en... We're on a mission. Det är liksom... Det pratas mycket om det liksom. Och det är pokalen som är hela tiden målet och som hela tiden lyfts upp som det vi ska nå liksom. Det är inte så att man pratar om att vi tar en match i taget. Det är rätt så kul att vara med på ett sånt projekt, kan jag tycka.
Det är lite kul med de här smeknamnen. Matildas, eller hur? Och sen... vi hade uppe för ett tag sedan landhockey, de heter Kookaburras.
Ja, men alltså, det är ju deras nationalsång i Australien, Jens. Den kan du kanske till och med, det vet jag inte, men Waltzing Matilda är ju det som är som det
finns... en av mina största upplevelser.
OS.
Avslutningen OS ja. I Sydney.
Då framförde de Waltzing Matilda på avslutningen.
Ja. Slim Dusty. Now there's only one way for this ceremony to end. Once a jolly swagman can buy a billabong.
Waltzing Matilda with me.
han kliver in där med sin gitarr och akustiskt, och så publiken som följer med, över 100 000 åskådare. Och just det här att man har tagit sig igenom ett helt OS. Det gäller ju alla som är där, som har kämpat sig igenom ett helt OS. Personligen var det att jag gjort mitt första friidrotts-OS 26 år. Och få titta ut över det här, det var helt surrealistiskt nästan, med den här stämningen på Stadium Australia.
Jag tycker att den som har möjlighet, titta gärna på det här klippet. Ungefär från, efter 2,5 minuter, man kan se sista minuten då i princip. Till det här och för den australiensiska världen och värdinnorna, de som hade gjort dessa spel så oerhört hjärtligt. Det är starka bilder. Det är starka bilder. Och det är ju en perfekt avslutning av ett olympiskt spel.
The 73-year-old country music legend Slim Dusty. How many times must he have sung that song over the years? But never more movingly than tonight.
Slim Dusty, Waltzing Matilda.
Här var det glädjen. Här var det äkta. Här var det välkomnande. Det var en varm famn vart du än kom och var du än var någonstans. Och det är klart att det är det så i arrangemanget, så blir ju spelen också uppfattade på det viset. Därför är det ju så härligt att det får sluta på just det här viset med den ganska eftertänksamma Waltzing Matilda. Det här OS-andan som jag tycker är så det är lätt för mig när jag ser det här klippet och blir oerhört förtjust,
ja,
och känna väldigt starkt.
Och motpol som det är mot Peking. Det här är det, vi kan titta på den här bilden, Lasse, som jag visar. Det här är det som möter när man kommer till Peking. Jag går in på Sveriges Radio ljudtekniker. Och det säger en del om skillnaden mellan OS 2000 och OS 2022 som totalt...
Ja, de står i skyddsutrustning. Men alltså grejen är så här, det är ju inte bara covid som är ifrågasättansvärt med att placera de vinterolympiska spelen i Kina.
Nej.
Det är ju precis samma sak som vi har haft och diskuterat när det gäller VM i fotboll i Qatar. Världen har avseende sina stora arrangemang sladdat fel. När vi ser de här bilderna från Sydney, då tänker man, det finns nog chansen att det kan bli bra igen.
Ja, det, så är det verkligen. Och det är det som gör det så starkt. Men Jens, jag skickade faktiskt en bild till dig nu, för det blev ju lite rubriker nu när tv... bevakningen drogs ner, och det innebär bland annat att jag ska kommentera ishockeyn hemifrån istället för på plats. Sent får jag ändra och köra hemma istället.
Men det är många som undrar, vad har Jens Indien med det att göra? Men du håller på att fippla med telefonen här också. Du har någonting på gång, ser
jag. Jo, men jag svarade ju i artikeln där att jag är besviken, men du gjorde snabbt min kompis Jakob Wikmark om det. Faktiskt kanske det stämmer ännu bättre, jag vet inte. Vi får se vad det står där, Jens.
Fan vad skönt. Jag hatar att resa.
Riktigt så var det inte. Det var inte korrekt citat. Jag är felciterad.
Hur känner du för det nu då, när det har sjunkit in lite igen?
Ja, det var precis bara igår innan vi spelade in det här. Nej, men det har varit på gång ett tag, och det är ju då det här med internationella mästerskap, att det är svårt att genomföra dem nu med nuvarande covid-regler. Ni lyckas ju tydligen så här långt i Asian Cup, men... Och det är just framförallt de här karantänsreglerna. Alltså, ja. Om man testas positivt, vad händer då?
När du säger att vi verkar klara oss här, så är det nog en sanning med modifikation. För det är nämligen så att hemmanationen Indien har tvingat dra sig ur. På grund av covid. Så det är ju liksom hålla tummarna att vi slipper vara med.
Hemmanationen också.
Hemmanationen, förstår du? Så att det och här är ju reglerna, och jag vet inte om det är från australiensiska förbundet eller om det är från asiatiska federationen, som det är 14 dagars karantän om man har fått smittan och är positiv.
Mm, och då är ju så här, om det händer sista dagen, och det är ju ett dilemma i Peking. Vad händer om du drar på det på slutet? Kommer du kunna komma hem ifrån Kina? Och där finns det inga garantier. Du kan bli kvar under lång tid efter. Och det som förvånar mig, och så där jag trodde att NHL såg på det och jag vet fortfarande inte vad som är rätt och fel, men att de såg på det för kritiskt, det är ju att jag tror liksom att IOK, Internationella Olympiska Kommittén, är ju så stark. Det är deras arrangemang. De ser ju till det att de har världens största arrangemang, att det här löser sig. Men hittills, när vi spelar in det här med ett litet tag kvar till mästerskapet, startar ju nästa fredag själva invigningen, den 4 februari. Hittills har IOK inte kommit åt kinesernas regler, kan man säga. För det är ju så att kineserna har ju stenhårda covid-regler. Även ja, några små uppluckringar, man har ändrat något gränsvärde och så vidare nu. För Kina har haft de tuffaste reglerna av alla. Försöker vi på något sätt också att visa att det var där pandemin startade. Men nu är det en 100% nollvision från kineserna som ställer till något enormt för OS. Så att Discovery, TV-bolaget Discovery och en hel del andra internationella TV-bolag, NBC till exempel som har rättigheterna i USA, har ju minimala trupper på plats nu. Egentligen bara för att få hem de viktigaste intervjuerna, medan Sveriges Radio till exempel fortfarande skickar en ganska stor trupp.
När vi kommer till att Discovery Networks inte åker, för mig är det här en fråga om Kina och USA. Eller säger Kina och Nordamerika i NHL-fallet. Det påverkar att det är i Kina. Det påverkar hur USA ser på Kina. Titta, vi har ju haft, om inte ett handelskrig, så åtminstone olika synpunkter i världspolitiken mellan dessa båda länder. Och det tror jag påverkar ett amerikanskt bolag i ställningstagandet för hur de ska göra. Och det tror jag är en delförklaring till att Discovery Network säger nej, eller NBC säger vi skickar inte så många, medan Sveriges Radio däremot skickar varenda en i princip. Synsättet är ett annat, så det skulle jag säga är en del förklaring till att det har blivit på det här sättet. Sen är det däremot en annan sak i vår yrkesroll, det här med att sitta och kommentera från en tv-bild och vara styrd av vad en bildproducent lägger ut, för du sitter i en garderob hemma i Sverige någonstans och kommenterar från en tv-bild och har ingen möjlighet att se skeendet som är bortom den bilden som någon annan har valt att du ska se. Den diskussionen skulle jag hemskt gärna ta här i podden vid något tillfälle.
Ja, men tar vi det direkt. För att, men ja.
det är nämligen nu.
Ja. Nej, men först behöver jag säga att nummer ett såklart för publiken handlar om idrotten. Och det är ju det som jag pratade om förra veckan. Det handlar om att det är osportsligt helt enkelt. Ja, handbolls-EM havererar. Ja. Och när jag har varit inne i kontakt med teamet runt Nils van der Poel, som jag ju hade kontakt med när jag gjorde en grej om Nils van der Poel i sporthuset, så säger de det att Nils van der Poels absolut största konkurrent är ju smittan, att hamna i karantän. Så därför är det ganska vanskligt nu att börja prata om hur många medaljer Sverige tar utan att blanda in covid-tester. Och Sverige har ju plockat fram då ett, jag ska försöka skicka en gång till Bombay. Titta på det här, den här ansiktsmasken, det är helt otroligt. Ska det behöva vara så här om man ska åka på ett OS? Att SOK tar fram en mask som är framtaget av ett företag då, med ett batteri. Problemet är att batteritiden är bara 6 timmar, vilket gör att det inte räcker hela vägen från Helsingfors till Peking. Det är alltså fläktar inne i masken. Det krävs för att man ska kunna komma in på ett olympiskt spel. Då tycker jag liksom att det har gått för långt.
Det där är ju en goof. Det är ju ett skämt.
Nej, man tror ju det. Hade det varit 1 april, ser du bilden, Jens, eller?
Jo, jag ser bilden. Ser alltså,
som nej, men sluta.
Det där men är SOKs masker
astronaut
som de ska ha på plan.
Eller någon som ska ner och djupdyka eller hålla på med.
Nej, men det här är ju en sån här, när de skjuter tårgas är det ju en sån där man ska dra på sig.
Så där kommer de se ut på planet. Jag tror inte de kommer ha det under
de
hela OS.
De ska bli smittade på planet då.
Ja, det är planet. För det är ingången till Kina som är känsliga. När man väl kommer in i det som de kallar för loopen, så ska det vara lugnare, säger arrangören i alla fall.
Sporthuset 333.
Berätta exakt vad en off-tube-kommentering är.
Ja, men det är ju att man helt enkelt... Det var det som du gjorde i somras på damfotbollen från OS, Jens. Det är ju alltså att kommentera hemifrån. Det vill säga, du får ju kommentatorsljud, du får ju effektljudet också, så att du kan som tittare uppleva att du är på plats. Så på det sättet så kan man ju säga att det är en lyxvara att vara på plats. Men vad visas inte i bild? Vi har varit inne på det tidigare sporthuset. Vilka spelare ser pigga och trötta ut i hockeybåset? Hur är det med tränarens kroppsspråk? Vem är på väg in på isen? Och de här grejerna när en officiell produktion väljer att producera något som någon som springer in på planen i en fotbollsmatch, så sitter man ju helt blind som off-tube-kommentator. I en diktatur som Kina, när man släpar ut någon på läktaren, jag säger inte att det kommer hända, men låt att säga, ja, det syns inte, det produceras inte. Alltså att även kommentera är journalistik, det som man kanske annars tror mest bara är någon underhållningsgrej. Och journalistens första skyldighet är ju sanningen. Hur vet vi att det som visas i den här lilla bildrutan är sanningen? Ja, enda chansen är att vara på plats. Och det går inte nu. Och det tycker jag är ett... ja, det är väldigt, väldigt olyckligt. Men ändå med det sagt såklart att det är ju positivt om Discovery har rätt. Att det är för vanskligt att vara på plats. Jag vet ju inte om det är så, men den bedömningen får man ju lita på.
Merparten av kommentering sköts hemifrån Serie A, La Liga, en hel del Premier League. Nu gör jag mig till talisman för Viasat och Viaplay och Nordic Entertainment Group, ska jag inte göra, men jag misstänker det när jag hör kommenteringen, att det ofta också görs hemifrån. Varför? Ja, det är givetvis en kostnadsfråga, det är en logistikfråga och det är en helhetsbedömning i det. Så att i grund och botten är det ju en liten... Det är liksom ett undantag när du får vara på plats. Mm. Det måste man ha som ingångsvärde när diskussionen kommer. Vad innebär det då att vara hemma kontra att vara på plats? För det är, jag delar den uppfattningen, det är journalistiskt ytterst vanskligt att inte vara på plats. Därför att kommentera, referera, det är journalistik.
Fjällströms fotboll.
Det är rätt kul att vara med i ett lag igen, tycker jag. Och det är inte minst kul att vara engagerad i ett tjejlag. Det är Matildas, som dessutom är jäkligt duktiga och jäkligt professionella. Och alla... Jag tänkte lite grann när jag liksom skulle ansluta till gruppen och så här, så tänkte jag så här... Undrar om tjejer tävlar lika mycket som killar gör. Alltså kommer det vara på det sättet? Och nu vet jag att tjejer på den här nivån gillar att tävla lika mycket som ett herrlag. Prestige i att vinna alla sina en mot en situationer, eller om det är spel 3-3, så är det liksom det på blodigt allvar. Och det har jag tyckt var så coolt med att få lite mer insyn i ett riktigt duktigt tjejlag. Det finns en Marcus Rosenberg här. Ni vet vem det är. Sam Kerr.
Mm.
Det är liksom det är rakt av. Det är en direkt spegelbild av Marcus Rosenberg. Sam Kerr är The Matildas Marcus Rosenberg. Det finns en Frans Brorsson här. Liksom, alltså det går och man hittar de olika typerna. De finns, allihopa finns här. Vilket innebär liksom att vara engagerad i ett damlag på absolut elitnivå är samma grej som att vara engagerad i ett herrlag på elitnivå. Och den grejen har jag tyckt var jäkligt häftigt att få uppleva. Och dessutom ska jag vilja lägga till liksom att tjejer är jäkligt receptiva, alltså mottagliga och intresserade av att använda sig av de verktyg som de får tillgång till. Och det är jäkligt roligt, måste jag säga.
Annars var det ganska kul från förra avsnittet när vi avslöjade, kan man säga, tack vare att du berättade det helt enkelt, Jens. Att du skulle få den här rollen.
Ja, det är journalistik.
Ja, och då blev det att de hörde av sig ända bort från Australien då, som undrade hur man kunde höra det här avsnittet då.
På australiensiska.
Så vi fick ju flera kommentarer på våra sociala medier, @sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram, där det ställdes frågor om...
Så nu tycker du att vi ska börja utge våra avsnitt på engelska?
Ja, men det blir nästan någon tjänst där man bara, ungefär som när Google Translate, att man bara stoppar in podden och så blir det någon som läser upp det på engelska.
Ja.
Så fick jag ett mejl här också ifrån lyssnare Marcus Ekholm som är hammarbyare, och han säger damfotbollen sprudlar när det gäller Bayern. Det är ju så att 1000 pers på första träningen.
Men jag är inte dugg förvånad. Och den utvecklingen är alldeles naturlig. När damfotbollen bereds möjlighet att pratas om på samma sätt eller på motsvarande sätt som vi pratar om annan seriös idrott. Och jag gläder mig mycket av det du berättar, Jens. Vilket innebär att du kan ju få en ganska stor utdelning på det jobbet. Och har ett ganska stort hål att fylla.
Ett kompetenslyft.
Så, kompetenslyft. Och hungern efter din kunskap är ju enorm. Vilket ju innebär på sista raden att du blir oumbärlig någonstans för den satsningen australiensarna har.
Han kommer
här.
Inte komma tillbaka, men, helt enkelt.
Nej,
vi får inte tillbaka killen.
Bombay fastnar i en trafikkö.
Det känns som att du skenar just nu.
Men frågan är, när är VM nästa gång för Australien?
Det är 2023. Ett hemma-VM.
Ja, då är det borta. Ja. Då blir det VM.
Men Men det du säger liksom så här, damfotbollens framtid och så här. Alltså, jag har bland annat jobbat med offensiva hörner. Och jag tog ett par klipp på några duktiga när det gäller den delen. Och då tog jag klipp på bland annat Van Dijk i Liverpool. Och Liverpool jobbar väldigt framgångsrikt med liksom man screenar eller blockar en spelare för att göra så att Van Dijk kommer till bättre lägen. Och då tog jag de klippen och när jag visat de här för spelarna och så berättat liksom om vårt koncept för offensiva hörner och frisparkar och så tänkte jag liksom, undrar om det här sticker i ögonen på dem. Att det liksom jag tar här lag och visar, inte det minsta, så länge man visar de bästa. För det är liksom så de känner sig själva också. Men det som var så coolt är för att när jag tittar på de här bilderna med Van Dijk och den som hjälper honom att bli fri, så tänker jag liksom, ska vi se om det här går att genomföra. Alltså idag har jag visat bilder för dem på när de gör det själva. Alltså det är Van Dijk och hans polare gör det inte ett smack bättre. Jag ska visa de här bilderna för er när vi träffas sen, så ska ni få se när Mary Fowler och Sam Kerr jobbar ihop på hörner. Vi har gjort 9 mål på hörner på 2 matcher.
Yes. Ganska lyckat kan man säga. Yes.
Det skojar.
När vi kollar på det så ska vi ha Waltzing Matilda på gång i bakgrunden.
Ja. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. You'll come a waltzing Matilda with me. And his ghost may be heard as you're passing by that billabong. You'll come a waltzing Matilda with me. You'll come a waltzing Matilda with me.
Vi har en frisparksvariant som jag sagt att den ska vi spara hela vägen fram till finalen.
Bra.
Och då är det en spelare som i vanliga fall kanske inte ikläder sig matchvinnarrollen som ska bli nationens hjälte. Vi får se om det håller hela vägen.
Veckans surr. Jag har ju lovat återkomma i podden med en rapport om mina möten efter min synpunkt att alltså Svenska ishockeyförbundet följer inte beslut i Riksidrottsnämnden. Då var ju min uppfattning att ett specialidrottsförbund som hockeyn i det här fallet kan då inte vara kvar inom Riksidrottsförbundets paraply eller under detsamma. Och nu har jag ju då pratat med Riksidrottsförbundet, ordförande Björn Eriksson, är han bekant? Den tidigare rikspolischefen och han har ju så mycket han var ju huliganutredare och han har ju stått för kontantupproret.
Ordförande i friidrottsförbundet var
också. Dessutom så han är ju verkligen och kritiserat internationella friidrottsförbundet också från den rollen och stolen. Jag pratar med ordförande Svenska ishockeyförbundet Anders Larsson. Jag snackar med fler företrädare för ishockeyförbundet. Jag pratar med valberedningen till riksidrottsförbundet.
Jag pratar med många helt enkelt.
Snackar med riksidrottsstyrelseledamöter. Nej men alltså jag har varit runt och surrat en del.
Har varit runt.
Vad är det som händer här?
Det här första måste jag bara säga, det var ju alltså intervju i Simor 20 minuter, mycket bra av Simor måste jag säga. Eget program bara om det här, där du grillade Anders Larsson och Björn Eriksson i den här frågan.
Och fakta är då följande. Riksidrottsnämnden har nu avgjort frågan i princip en gång till på precis samma sätt kan man säga. Men det som gäller det är två saker. Det ena är att Svenska ishockeyförbundet kan inte ha tävlingsbestämmelser som har en kollektivanslutning av en förening i en intresseorganisation. För det är vad hockeyförbundet har idag. Det vill säga, lirar du i Svenska hockeyligan, då måste du tillhöra SHLs intresseorganisation. Det är rätt många som vill det, för det haglar ju instålar där, så att de får ju rätt mycket pengar klubbarna. Va? Men detsamma gäller ju då ända ner på tredje divisionsnivå, vilket faktiskt hockeyettan är. Och då måste du vara ansluten enligt tävlingsbestämmelsen, annars får du inte vara med och lira. Och det har ju då Boden och Karlskrona invänt emot. Så då har Riksidrottsnämnden slagit fast att så får det inte gå till. Här tycker hockeyn fortfarande annorlunda. Den andra delen är att Boden har fått dispens från att vara vid sidan av. Deras överklagan är godkänd. De behöver inte tillhöra organisationen Hockeyettan. Och det har Svenska ishockeyförbundet sagt att så är det. Det beslutet är fattat, då gäller det. Och då innebär det att vi just nu har situationen att vilken förening som helst kan lämna en intresseorganisation och sälja sina tv-rättigheter då till exempel vid sidan.
Mm. Om Leksand känner att vi kan få bättre dealar själva, ja, så kan vi säga nej, nu är vi inte med.
Det har de rätt att göra. De kan inte kastas ur ligan då och sportsligt sett inte kunna konkurrera om att vinna ett svenskt mästerskap. Nej. Det är fakta.
Men vad tror du är fotbollskontexten, Jens? Nu är det ju ändå så här... Nu, det är skönt att vi får den här frågan klockan 23.45 lokaltid i Bombay. När du, ja, men du börjar zooma ut lite eller Lasse prata om riksidrottsnämnden. Nej, men jag tänker ändå om vi ska översätta det till den svenska kontexten. Det är ju så att Malmö FF, IFK Göteborg, Djurgården, Hammarby, AIK, det finns väldigt, väldigt starka varumärken. Och i allsvenskan så är det faktiskt större slagsida, skulle jag säga, mellan de stora och de mindre klubbarna i hur kommersiellt drivande de är. Jämfört med SHL, lite mer homogent, inte lika stor skillnad mellan klubbarna. Det är ganska stor skillnad mellan Malmö FF och Varberg. Och de får dessutom dela med sig av tv-pengar och så till Superettan. Skulle det vara intressant för de här klubbarna att hitta på någonting eget, nu när möjligheten finns? Vi kan få mer pengar i nästa förhandling för Allsvenskan. Vi gör en egen grej.
Ja, man kan ju typ börja bara så man får lite grepp om det, till exempel Allsvenskan Superettan, så är fördelningen 76% till allsvenska klubbar, 24% till Superettan. Det är alltså tre gånger mer som allsvenska klubbar får. Där har man den ena. Så vi är väldigt solidariska i Sverige. För hade man jämfört med SHL och hockeyallsvenskan så skiljer det typ 10 gånger. Kollar vi Premier League och The Championship så skiljer det 50 gånger pengarna. Barcelona och Real Madrid gick ju ett tag ut och sålde sina rättigheter själv.
Mm, även Serie A har haft sådana grejer med några få klubbar som har gjort det.
Ja, men jag undrar om den liksom tiden, om det blåste förbi. Och så sedan så insåg man att vara inne och vara en del i ett större sammanhang hade ändå ett värde. Och att rättigheterna säljs då över hela världen globalt och man inte behöver hålla på med det där själva.
Men det är ett förhandlingsargument. Om Malmö FF till exempel, exakt, vill ändra relationen 76-24 Superettan, säger de så här: det är nog läge att börja titta på det här, för ni vet att vi kan hoppa av och köra själva, va? Mm. Alltså det finns ju till och med...
Fast jag tror inte att Malmö kommer...
Alltså... Nej, men alltså man kan använda sig av det. För det har ju redan framförts lite protester, vet jag, från vissa klubbar att när det gäller den fördelningen.
Man skulle kunna tänka sig att det kan börja i en ände. Nämligen den att allsvenskan är såld i Sverige. Allsvenskan är såld, tror jag, i ytterligare något land. Men i övrigt så är ju hela världen... Om Malmö FF skulle kunna skaffa sig till exempel... ett varumärke som skulle funka i fler länder. Säg i 20
andra. Ett avtal i Indien till exempel.
Exakt, Indien här, Mumbai. De här jäklare med vad många de är här. Det vill säga då, ja, skulle de då kunna gå och sälja sina rättigheter eftersom de har ett varumärke som internationellt sett nu börjar nå ut. Eller AIK, eller IFK Göteborg, eller Djurgården, eller vad det nu är för någonting. Där skulle man kunna tänka sig att det kan börja, att de börjar kommersialisera sina rättigheter. Och hur ställer sig SEF i så fall till det?
Det kan det här riksidrottsnämndsbeslutet, att det är tillåtet för de här klubbarna att sticka om de vill. Det kan möjligtvis få en sån effekt. Likaså i hockeyn, det är ingen skillnad. Så det är en spaning som jag tror kan komma och dyka upp och bli en del av det beslutet som nu ligger. Sen vill jag också säga det att jag tror att när det gäller Svenska ishockeyförbundet och den situation de har hamnat i diskussionen med Boden här, som de har förlorat hockeyförbundet. Boden vann ju där glasklart, va? Så kommer Svenska ishockeyförbundet tillsammans med en del andra, varför inte fotbollförbundet, en del andra stora lagidrotter, kanske Svenska friidrottsförbundet, som ju också är en stor idrott, där man vill diskutera stadgeändring, kollektivanslutning, vad är det som gäller och hur ska det vara. Så kommer man ha det här snacket inför riksidrottsmötet 2023. Ska man ändra det här? Ska man byta ut några av de här juristerna i riksidrottsnämnden och bla bla bla? Sen är det så här, för att göra en stadgeändring krävs det 2/3 röster. Och då frågar jag, hur många procent utav, det är 72 medlemsförbund i Riksidrottsförbundet, 72 medlemsförbund. Det är otroligt mycket större än Sveriges olympiska kommitté, som ju är pyttelitet i jämförelse. När du tar de här stora bollsporterna som vi har i Sverige, mygga, hockey, fotboll, basket, volleyboll, handboll, innebandy, ja visst, de sitter där och säger, nu ska vi göra en ändring av det här. Hur många procent av rösterna har de? Jag har svaret, de har 16% av rösterna. När de har sagt hur de vill ha det, då är det 84% kvar som ska säga hur de vill ha det. Och de bestämmer. För en stadgeändring, 2/3 majoritet, min bok, chanslöst. Det kommer inte att bli någon förändring. Och det som nu har hänt hela vägen fram här har har endast varit ett gigantiskt tid, engagemang och ekonomisk satsning av Boden för att vinna det här på sista raden. Och det har de hållit på med sedan förra året i mars-april. Och nu har de äntligen avgjort frågan till Bodens fördel. Men de har lyckats genomföra en förändring där rätt är rätt.
Hur har det blivit här med Lasse och kampanjandet för RF-posten? Har den tillsats eller är den fortfarande öppen?
Du, jag håller på att hacka på Björn Eriksson hela tiden så att du är väl ute efter hans skall.
Nej då, men alltså de har varit passiva. Tänka så här, det vore ju faktiskt inget bra om Boden fick rätt här så vi är tysta. Säg ingenting, det kommer lösa sig. Det är väl inget ledarskap, gott folk. Ledarskap är att stå upp och säga så här: jag gillar inte det här beslutet, det gör inte vi som sitter här heller. Men nu har vi ju fått det av Högsta domstolen. Då kan vi väl inte ha en annan ordning än att vi ska följa det. Jag frågade Björn Eriksson om detta, jag gillar Björn Eriksson. Det låter som jag skäller på honom jämt, jag tycker det är en mycket skarp hjärna. Då sa han så här: Hur har ni stått upp för Boden, frågade jag. Ja. Hur har ni stått upp för Boden sen det här blev klart i april 2021? Och sa han så här:
är inte det ett exempel som visar att även den lilles rätt behandlas kan liksom slå igenom? Och det är väl en styrka i en idrottsrörelse att när det gäller sådana här frågor så ska ingen vara för liten för att bli lyssnad på.
Ja, det har han ju rätt i. Men inte tusan har det visat på särskilt lejonliknande ledarskap i Riksidrottsstyrelsen.
Bra. Nu är vi redo för bingen, sängen. I alla fall du, Jens. Vi ska ju fortsätta. Vi har ju en Jens-ersättare på gång när han ska sova här nu. Som ska ta hand om dagens kärleksbombning.
Det är jättekul att både se er och prata med er. Verkligen. Det, ja, det gör vi om snart
det
igen.
Ja, det hoppas jag. Härligt.
Hej då!
Besök i sporthuset.
Ja, nu har vi fått skäl att öppna dörren för en riktig kraftfull kompetens.
Jo, men vi hade kontakt här tidigare under förra året, för det verkar som att du ibland har lyssnat på oss. Vi välkomnar motorjournalisten på Expressen, Jan-Erik Berggren.
Välkommen!
Tack så mycket. Jo, men jag lyssnade ju framförallt när min kollega Magnus Nyström var med.
Mm.
Då lyssnade jag med stort intresse. Ja.
Berätta, Jan-Erik, hur länge har du hållit på att vara motorjournalist där du är nu? Man har ju sett dig i spalterna rätt länge, vågar jag påstå.
Ja, jag har ju 25 år på Expressen här nu i maj. Så det är ganska länge, får man säga. Jag började 97, men började inte skriva direkt, utan började med layout. Men jag försökte smyga in lite bokstäver här och där. Så till slut så blev det mer och mer. Och det blev framförallt motorsport och Formel 1, rally och speedway med Tony Rickardsson. Ja, så det blev ganska snabbt ganska mycket bokstäver också.
Varifrån kommer ditt motorintresse?
Jag är från Karlskoga med Gällåsbanan, så där hängde man ju som liten. Så, och där har man ju Värmland ganska nära med Kenny Bräck och Janne Nilsson och ja, hela rallysvängen. Så att det kommer ju med blodet.
Nu är du är motorjournalist, så det är ju läge nu, Lasse, i och med att du ringer mig var och varannan dag om din elbil här. Laddningstolpar, det är kalabalik var och varannan dag, så passa på nu.
Hybrid.
Det är mitt vanliga jobb egentligen, att testa bilar. Och jag är med i den här årets bilgöring sedan 2014, så jag åker ju jorden runt och provkör bilar. Men sen går det att kombinera med sportintresse, så jag har ju varit på en provkörning i Madrid samtidigt som det var Champions League. Och nu i november var jag i Los Angeles och provkörde en bil, och då passade jag på att se lite NFL och lite ishockey och basket faktiskt.
Ja, strålande ju. Men berätta, är hybridbil, är det en bra grej eller?
Du har ju det. Så
jo, men nu får jag ju reda på det.
Det är så dags nu.
Jo, den ska in på service snart.
Kan du ladda med sladd?
Ja.
Eller laddar den sig själv som det heter? Du laddar med sladd?
Nej, den laddar upp. Och då ska de säger att det är 4 mil, men det är det inte. Det är ungefär drygt 3 mil går den på elladdningen då. Då kan man ställa in den så att den bara använder det. Så att när jag ska åka till exempel in till TV4-huset där jag är mellan varven, då klarar jag mig på en elladdning, och sen finns det ju laddning där, så då klarar jag mig hem, så då blir det bara el den dagen så att säga.
Det är perfekt.
Och sen kan han fortsätta prata länge om det här.
Nej, men det är precis så man ska använda den. Sen är det inte jättebra om du är ute och kör långt, för då kommer det ju ganska snabbt att köra slut på batteriet, men de nyare är riktigt bra på att alltid försöka samla in energi igen i batteriet och använda den.
Men du, apropå elbilar, så kom det in precis nu. Det var ju som att de vet att vi gör det här just nu. Mats Jonsson skickade till Sporthuset, apropå vårt avsnittsnummer 333, NIO, eller NIO 333, ett kinesiskt stall i Formel E. Aha. Och det är ju då bilar som körs med eldrift, skriver han.
Ja, Formel 1 fast på el.
Och, ja, okay.
Men det där är ett lite avsomnande mästerskap. Mercedes har ju varit med där och dragit sig ur, och Porsche har varit med och dragit sig ur, så att det var inte jättebra framtid faktiskt. Så det var lite mesigt. De har ju inte tankat eller laddat, utan de har bytt bil halvvägs. Gjorde de i början. Nu har de slutat med det,
bilbyte alltså. Nu får de vaspa byta skidor liksom.
Ja, eller hur? De har sån här remsa under skidorna när de ska så är det, ser du. Det händer grejer. Ja,
du spår inte någon ljus framtid för Formel E alltså.
Nej, det tror jag inte.
Jag ser framför mig att jag kör till TV4-huset, byter bil. Och så exakt.
Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba idag.
Det är oerhört bra att vi har Jan-Erik Berge med oss för att kärleksbomba Danica Patrick. Varsågod.
Danica Patrick, you drive me crazy. Danica Patrick, you drive me crazy. You spin around and around and around and around in my head. You spin around and around and around and around in my head.
Men om man tar det från början, så kommer det från en vanlig arbetarfamilj. De vill ha ett gemensamt intresse för hela familjen. Pappan var lite mek, mamman kommer från Norge faktiskt, hon är 50% norska. Så de började köra go-kart med två tjejer. Och sen kommer det lite ovanliga draget att som 16-åring flyttade till England och köra Formel Ford. Och där ramlade hon in i ett gäng då med förare från Australien, Tyskland, Sverige. Vi hade ju Robert Dahlgren, kanske känner till, SCC-killen, Rickard Göransson, Alex Danielsson som nådde långt i Formel Renault, och Robin Rudholm. Vi hade ett helt svensk gäng där som hon hängde med och var tillsammans med lite grann. Och körde mycket på attack. Men resultaten kom väl inte riktigt där, så hon flyttade tillbaka till USA. Men fick ganska snabbt kontakt med Bobby Rahal, Kenny Brecks gamla teamchef, och faktiskt var en teamchef i Jaguar en gång i Formel 1. Nu blev han sparkad från det projektet, annars kanske hon hade nått upp närmare Formel 1 faktiskt. Men det blev en karriär i USA till slut. Och debuterade i IndyCar 2005. Ni kanske minns när Kenny Brec gjorde comeback där i Indy 500 efter den här stora kraschen. Så körde faktiskt hon sitt första Indy 500. Så deras karriärer möttes där lite.
A lap and a half to go for Danica Patrick. Remember, at the beginning of this run, she fell back. She was saving fuel. Here she comes. The white flag this time by, and nobody within sight. Look at Mom Bev. 1.5 miles to go for Danica Patrick and the Motorola team. Could history be made at Twin Ring Motegi? Down the backstretch for one more time. Does she have enough fuel to get around the final two corners? Into turns 3 and 4. Danica Patrick coming out of 4. And boys, move over. The lady is coming through. Danica Patrick wins at Twin Ring Motegi.
I Motegi. Och vet ni vilken annan förare som vann sitt första IndyCar-lopp på samma bana? Några år tidigare.
Breck?
Ja, Kenny Breck vann. Mm. Så fortsatte hon några år, bytte till NASCAR, som är, ja, det är mycket större än Formel Beast Racing i USA. Men där har väl meningarna gått isär lite grann, om hon är duktig eller en crash queen, som man kallar henne också. Det var finns ganska här compilation på YouTube där man kan se att hon kör på en massa andra förare. Och, jag tror Alex Danielsson satte finger på den och sa att hon kör... Som att hon har så mycket att bevisa hela tiden. Hon är tillräckligt duktig för att inte ha det över sig. Och så det är kanske därför som hon har en ganska aggressiv körstil. Och i NASCAR så är det svårt om man är för aggressiv, för då kraschar man, för det är så tätt mellan förarna där. Så hon gav upp det 2018 faktiskt. Men storheten kom ju till att hon har tjänat mycket pengar på reklam. Hon har varit med på så här topp 100 rikaste idrottsmännen i USA och hon sålt böcker och fitnessfilmer och den delen. Och hon har gjort väldigt mycket reklam. Hon hade så här 29 stora reklamkontrakt 2010. Och hon har ju varit affischnamn för väldigt mycket både racing och fitness framförallt.
Look at this! And the crowd is jumping up and down. Look at this, it's absolutely amazing. Danica Patrick has moved out into the front. Danica Patrick is for real and she leads.
If I would have thought of myself as being different and being a girl and how am I doing for a girl, well then that would have been the gauge, right? And then my mind would have been fixated on that limit or that potential, and it never has been.
Have you made it easier for women who have dreams in the sport?
Our mind is incredibly powerful, so as soon as you think that you can do something, you can. That's really the teaching.
Men vart är hon på väg? Kan vi se henne alltså, i racing-sammanhang framöver? TV-kommentator eller...
Kontakten kanske skulle kunna leda henne till att starta ett eget team. Det kan jag tänka mig faktiskt. Och kanske plocka in en annan tjej i där. Och det finns ju nu en serie för kvinnor i formelbilar. Annars har ju alltså tjejer... Och killar har ju ganska lika förutsättningar. Det finns ju egentligen ingen anledning till att killar skulle vara bättre på att köra bil. Eller mer framgångsrika racerbil. Alltså de tjejerna är oftast väger lite mindre. Danica är ju väldigt lätt och smidig sådär. Så de har ju en liten fördel bara där i den lätta kroppen. Liksom.
Säg om du känner till Mikaela Olin-Kotelinski som tävlar i STCC.
Ja, nej, hon har jag känt, eller har jag pratat med mycket. Hon har ju till och med försökt coacha mig en gång när jag skulle köra i Renault Clio Cup.
när du skulle skriva. Ja.
Ja, det är en härlig tjej som har varit med oss i Sporthuset vid ett tillfälle.
Ja, varit,
med Johan Eiborg. Hon brinner ju också för det här med liksom fler kvinnor bakom ratten. Som alltså, dels inser att det här är absolut en sport för både tjejer och killar. Alltså bilbranschen och motorsport traditionellt väldigt mansdominerad.
Det finns ju fler exempel. Vi har ju Tina Turner som var en av världens bästa kartläsare. Och Pernilla Solberg som var duktig rallyförare. Susanne Hansen som var duktig rallycross. Och nu båda de senaste där har ju drivit stallen och skött liksom affärerna runt omkring. Jag var ju i Saudiarabien nyligen och tittade på Dakar-rallyt och där har de ju en klass för kvinnor då. Och det var ju totalt sett tror jag kanske 15 tjejer, både förare och kartläsare. Och i vinnarbilen här i Monte Carlo-rallyt så var det ju en tjej som var kartläsare.
Just det var den första på länge va? Det hade vi introt, Sebastian Löb vann ju och då hade han en kvinnlig kartläsare. Aha, den första precis. På vad kan vara 20-25 år som.
Ja.
Som i en vinnarbil.
En vinnarbil, ja, precis.
Men om vi summerar Danica Patricks arv, vad blir det?
Men hon har ju visat att det går att komma fram som tjej på lika villkor. Och tufft att hon tog en egen liten väg till toppen. Och hon har ju vunnit då i IndyCar, tagit pole position i NASCAR. Och det är inte många som har mäktat med. De två. Det är två svåra klasser att ta sig till toppen i.
Ja, nu är det intressant. Jag vet att du är bred inom sport, Jan-Erik. Så att nu är det spännande att se hur du reagerar på den här lappen.
Det är kärlek nästa vecka. Ja.
Så. Då ska vi se. Då väcklar jag ut den här lappen.
Ja.
Och se, ska vi se om
den
du
var
kan...
röd.
Oj, det är ett litet hjärta faktiskt på den här post-it-lappen. Ja, ja, ja. Ska vi se om du Jan-Erik, kan se där på din... Du sitter ju inte hos oss, det har vi inte sagt. Var är du någonstans förresten?
Nej, hemma. På Banergatan Stockholm.
Ja, det är...
Den har man passerat mycket på väg till radio. De har slirat in till radiohuset.
Ja, det låter som en bra adress tycker
det,
jag.
Precis, det,
ja,
det
vi
är
sitter i Gustavsberg.
Då ska
och
vi se
Jens var i Bombay.
Om du ser vad det står på den här lappen.
Niklas Lidström, ja precis. Där har vi lite motorsportkoppling. Med Tony Rickardsson. Ja, har inte de spelat i samma ishockeylaga?
Ja, snyggt.
Ja, Niklas Lidström. Vad känner du när den lappen dyker upp?
Ja, det var... Det är OS-finalen och topp tre svenska ishockeyspelare genom tiderna kan jag tänka mig.
Jag var inne på en del rankinglistor när det verkade som att det skulle vara NHL-spelare i OS då. Då verkar det faktiskt som att rätt många listor har Niklas Lidström som etta genom tiderna som NHL-back bland alla nationer.
Och tillbaka till Detroit nu.
Exakt, precis. Att han är tillbaka igen i en ledande befattning och funktion för Detroit Red Wings.
Men du, innan du ska få en... Du får faktiskt fundera lite snabbt här, Jan-Erik, på en avslutningslåt, en supportersång. Det rullar ju in sådana önskemål till oss mer och mer. Inte minst efter att senast sa att det sinade, så har vi fått in 10 nya. At Sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se, vår hemsida.
Alltså, vad ska en Karlskoga-grabb? För det, om det är på Jan-Eriks bord det hamnar nu, så blir man lite nyfiken vad det kommer att landa i.
Svar alldeles strax. Hopp. Vi ska tacka till alla er som hört av er till oss om introt med mera. Intro till exempel Erik Dahlberg, Håkan Ottosson, Thomas Hamrin, Jörgen Eksvärd, Petter Persson, Martin Pålsson, Magnus Längnerfelt och så då Mats Jonsson som jag sa nyss. Men du hugger tag i någon annan avslutning.
Jag vill bara slänga in en grej precis innan vi slutar också. När vi sitter här tre journalister och vi har ju pratat en del journalistik i den här podden, så vill jag ändå stryka under att bara för ett par dagar sedan avslöjade Svenska Sportjournalistförbundet vem som utsätts till årets sportjournalist 2021, och det blev en kollega till dig på Discovery, nämligen Joel Segerdahl.
Härligt, vad kul.
Jag vill läsa upp motiveringen ändå, för det tycker jag vi ska göra i en sportpodd när en journalist har blivit prisad. För en berättarkonst från gärdsgårdsserier till olympiska spel som speglar enskilda händelser och människors betydelse för idrott och i samhället. Journalistik som berör, som stillar och skapar nyfikenhet. Årets sportjournalist 2021 är Joel Segerdahl, Discovery Network Sweden.
Vi har pratat om honom tidigare, en väldigt speciell berättarkonst. Med, ja, det är Jens Lind kaliber på det som Segerdahl gör.
Ja, det är det. Men vi säger väl grattis, va?
Ja, grattis. Grattis Joel Segerdahl. Och då ska vi se.
Vad blir det, Jan-Erik? Supportlåt. Nu har du chansen att verkligen chansen. Visa rätta färgerna.
Jag får väl återkoppla till hembygden i alla fall. Och ett av mina allra första jobb som sportjournalist 1991 på lokaltidningen Karlskoga-Kuriren var att åka ner till Vallahallen och bevaka inomhusturnering och derby mellan Degerfors IF och KB Karlskoga. Och det var häftigt, för det var ju hela generationen med Ottosson och Hulon och Henrik Berger och det gänget som senare gick upp i Allsvenskan.
Jens Fjällströms mardrömsmotståndare. Det var ju de som petade ner Fjällström ut ur Allsvenskan när Djurgården mötte Degerfors.
92, ja. Och sen var det med 93 var det ju Parma-matcherna och vinnarkuppen. Och sen hela allsvenska svängen innan jag flyttade till Stockholm då.
Vad är det för låt?
Heja röda vita laget.
Heja.
Så enkelt ska det vara.
Ja, det är jag tycker det. 11 masar som på mål kalasar. Det tyckte jag var ett härligt rim här från någon gammal dänga med Brage var det, va? Och nu kommer alltså, tack så mycket Jan-Erik för ditt underbara inhopp.
Ja. Tack för att jag fick vara med.
Ja, men snacka bredd också. Motorsporten och Danica Patrick har vi fått klar, men också en hel del annat också.
Och du vet att du gör rätt med elbilen där. Det är skönt.
Ja, men det var otrolig seger för mig faktiskt. Du som har hånat mig.
Stort tack Jan-Erik Berggren och Jens Fjällström tidigare också. Och vi hörs igen nästa vecka. Här kommer låten som heter
Heja röda vita laget. Tack så mycket och hej då Jan-Erik.
Tack och hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippi!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.